Har de jäklarna röstat för en konflikt så ska de också få den.
Du lyssnar på Lön och makt, en podd om industriarbetarnas historia från Dagens Arbete med Harald Gatu och Anna Julius. I det här avsnittet handlar det om 1945 och strejken som inte ville ta slut. Den här februarilördagen yr snön utanför Gustav Erikssons metallfabrik i Eskilstuna. Kalle Lundqvist slänger benet över cykeln och cyklar hem vid lunchtid. Den största strejken i Sveriges historia har inletts. Det ska dröja 5 månader innan Kalle och hans kamrater är tillbaka på jobbet. Kanske inte med så jättemycket mer betalt, men med rakare ryggar. Metallstrejken 1945 är en strejk som fackets ledning ville stoppa. När strejken väl är över är maktbalansen på arbetsmarknaden en annan. Det vi kallar den svenska modellen har blivit verklighet. Idag ska vi prata om 1945, den längsta striden. Jag heter Anna Julius och med mig som ska förklara allt det här har jag Harald Gatu, mångårig reporter på Dagens Arbete. I förra podden så pratade vi ju om 1905 när de första rikstäckande minimilönerna sattes. Och nu gör vi ett jättestort hopp här ända fram till 1945. Och det är slutet på andra världskriget och Europa och Sverige ska på något sätt starta om. Varför har vi hoppat hit?
Ja, det kan man undra. Men man kan väl säga så här då att det som hände 1905, att man inom verkstadsindustrin fick ett rikstäckande avtal med minimilöner över hela landet. Man kan säga att det satte frö till den svenska modellen. Men därmed var det inte frid och fröjd, utan det följde ett par stormiga årtionden efter det här, och det dröjde innan den svenska modellen satt på plats. Och man kan säga att den svenska modellen satt på plats efter en väldigt stor konflikt på arbetsmarknaden, faktiskt den största vi har haft. Och det är den så kallade metallstrejken då 1945. Så att det är därför vi har gjort det här hoppet, kan man säga.
Vad var det som utlöste den strejken? Vad var det man var missnöjd med då?
Ja, det går att sammanfatta i ett enda ord. Det är lönestopp. Det var ett lönestopp i Sverige under det andra världskriget. Löne- och prisstopp egentligen. Det var så att regeringen inte ville ha någon inflation och ville inte ha några prisökningar under de här svåra krigsåren. Det hade man haft under första världskriget, och det utmynnade i en väldigt social oro, och man ville försöka undvika det, så därför hade man ett pris- och lönestopp. Och det här fanns det ett växande missnöje med, för att de anställda ute i industrin, de såg ju att företagen trots allt gick ganska bra, och när man nu närmar sig krigsslutet och man såg freden vid horisonten här, så steg också stridsviljan bland många anställda inom industrin att nu ska vi ta igen förlorad mark här.
Det var ju en strid inte bara mellan fack och arbetsgivare, vad jag förstår, utan minst lika mycket nästan en strid inom facket. Och för att förstå det så kanske man behöver gå tillbaka lite och prata om kommunismens roll i facket och striden mellan kommunismen och socialdemokraterna. Vad är det som ligger bakom här?
Ja, alltså kommunisterna fick ju en ganska stark ställning inom fackföreningsrörelsen på 20-talet. Det gick väl lite upp och ner under 20- och 30-talet med deras inflytande. Men när vi kommer till 1945, då växer de i styrka, då växer kommunisterna i styrka. Delvis på grund av Sovjets framgångar i andra världskriget. Man ska ju komma ihåg då att några år tidigare så hade kommunisterna tappat en ganska stor del av sitt inflytande i och med krigsutbrottet 1939, då Stalin ingick sin icke-aggressionspakt med Hitler, som det sa. det satte kommunisterna ute i Europa i en konstig ställning. Och sen när då Sovjet överföll Finland så tappade svenska kommunistpartiet över en tredjedel av sina medlemmar i ett nafs. Och samtidigt kan man säga att Socialdemokraterna inom fackföreningsrörelsen då tog chansen att bekämpa kommunisterna ute på arbetsplatserna. LO, de uppmanar sina medlemmar att inte rösta fram kommunister som förtroendevalda ute i klubbar och avdelningar. Och Metall går faktiskt ett steg längre i ett väldigt kontroversiellt beslut som man tog. Man formulerar ett cirkulär 3 kallas det här. Där förklarar Metalls ledning då att kommunisterna inte ens får ställa upp i fackliga val. Och om medlemmarna trots allt röstar fram kommunisterna så skulle de här rösterna ogiltigt förklaras.
Ja, men hur kom det sig att det blev så att kommunisterna ändå blev starka sen inom Metall?
Det här beslutet då från Metalls ledning, det var väldigt omstritt ute bland medlemmarna också. Inte bara i den högsta förbundsledningen utan även bland medlemmarna. Och man tyckte det var konstigt för en del kommunister uteslöts ur Metall på väldigt lösa grunder. Då, exempelvis i Hofors då, där tre kommunister tvingades lämna förbundet. Och en hade på ett avledningsmöte bara sagt fy fan när det stod klart att en valkommunist inte fick tillträda sin post. Så att, och samtidigt då så levde folk under det här lönestoppet som det fanns ett missnöje med. Och kommunisterna såg ju här sin chans att utnyttja det här lönestoppet för sina syften. Att de blev liksom bärare av missnöje. Det var de som formulerade protesterna mot det här lönestoppet. Då. Och man kan väl... Alltså det kom ju också signaler utifrån arbetsplatsen att kommunisterna utnyttjar det här cirkulär 3 då, för sina syften. Jag tänker på, jo det var ett ombud vid en metallkongress. Han sa så att Sovjets pakt med Hitler och Sovjets överfall på Finland, det gjorde kommunisterna tysta då 1939 i samband med krigsutbrottet. Men sen LO formulerade sitt cirkulär då att man skulle undvika kommunister, och sen när Metall kom med sitt ännu hårdare cirkulär, då fick kommunisterna det piller som gjorde dem fullt friska enligt det här ombudet på Metallkongressen. Alltså, det blev en chans för kommunisterna att komma tillbaks i den fackliga stugvärmen så att säga, va?
Alltså, så ledningen försökte trycka tillbaka dem lite grann, men i själva verket fick det lite motsatt effekt.
Ja, man kan också säga så, för att när vi är framme vid 1944 då, så ser man att kommunisterna skördar stora framgångar inom Metall. Man tar i fackliga val då, så hamnar man i styrelse för de. Man tar över de tre största avdelningarna, avdelningsstyrelserna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Och då kan man säga som så att både Stockholm och Göteborg, där fanns det många kommunister ute på arbetsplatserna. Men Malmö, det var ju ett väldigt socialdemokratiskt fäste, och ändå så röstade de fram kommunister i avdelningsstyrelsen. Så att när Metall då ska formulera avtalskraven inför 1945 års avtalsrörelse, så är det så att kommunisterna får majoritet på den avtalskonferens som ska formulera kraven. Och det gör ju då att Metalls förbundsledning där hamnar i knipa. De hamnar i minoritet och de får böja sig inför en kommunistiskt dominerad avtalskonferens som vill ha mycket tuffare lönekrav än vad förbundsstyrelsen vill ha.
Hur såg de kraven ut? Vad var det som skilde förbundsledningens förslag mot det som till slut vann på den här avtalskonferensen?
Ja, förbundsledningen de föreslog krav på 8 öre mer i timmen, och och oppositionen vill ha 15 öre mer i timmen plus 5% generell ökning av ackorden. Och det här då menar oppositionen skulle återställa reallönerna till den nivå som var före kriget. Och det här ledde då till att den här avtalskonferensen, de väljer en förhandlingsdelegation som är dominerad av den här kommunistiska oppositionen. Och den här förhandlingsdelegationen då, den kompletteras med förbundsledningen. Så det var en väldigt splittrad samling herrar då som skickades ut att förhandla med arbetsgivarna. Va? Och de här förhandlingarna, de kör ju fast med detsamma kan man säga. Och är det ett nytt år då, 1945, så tänker Metalls förbundsledning att ja, vi ska nog försöka stävja det här. Vi ska låta medlemmarna rösta och vi lägger upp omröstningen så här att den som röstar ja, den vill att förhandlingarna ska fortsätta i syfte att nå bästa möjliga uppgörelse. Och den som röstar nej, den röstar för strejk. Och det här gör ju oppositionen rasande, för de tycker att man kan vilja fortsätta förhandla men ändå liksom hota med strejkvapnet. Va? Men den här omröstningen, det blir en kalldusch för förbundsledningen, för att 71% av verkstadsarbetarna och metallarna röstar för strejk. Så att Metall ser sig tvungen att varsla om total arbetsnedläggelse i verkstadsindustrin. Och förbundsordföranden Oskar Westerlund då, som inte gillar det här, han våndas över att behöva leda ett förbund i en konflikt då, som han hade gjort allt för att försöka stoppa. Och han sa någonting i den här stilen att ja, det är majoriteten som bestämmer och har de jäklarna röstat för konflikt så ska de också få den. Så att ja, så var det. Han var med under de här oroliga och stormiga 1920- och 30-talen då Sverige var det mest strejkdrabbade landet i världen. Med konflikter, strejkbrytare, splittring. Och det här var ju en segsliten och dramatisk utveckling som till slut landade i det här huvudavtalet, Saltsjöbadsavtalet 1938, som centraliserade förhandlingsordningen på arbetsmarknaden. Ett avtal som slog fast att villkoren för de anställda skulle regleras i kollektivavtalsförhandlingar och att politikerna skulle hålla sig borta. Och ett avtal där arbetsgivarna äntligen förband sig att inte använda sig av strejkbrytare. Den här ordningen, den hade man nått då efter alla de här årtionden. Och det kanske var en skör ordning som den här äldre generationen var väldigt måna om att vårda. Och de hade ju varit med på den här långa fackliga färden. Så det kanske förklarar varför en som Oskar Westerlund ville ta det lite lugnt våren 1945. Jag kan bara lägga till hur när man läser tidningen Metallarbetaren i samband med strejken, Så skriver de på ett ställe om stämningarna bland förbundets medlemmar. De skriver så här att den äldre verkstadsarbetargenerationen har med några få undantag beskrivits som allvarlig och eftertänksam, medan de yngre i det stora hela tagit konflikten som ett äventyr. Och det tror jag speglar mycket av stämningarna inom förbundet, att det var också en generationsfråga.
Metall ville inte ha strejk, eller ledningen i Metall ville inte ha strejk, men strejk blev det i alla fall. För i februari 1945 så kom ju den där dagen när Kalle Lundqvist, som vi hörde om här i början, och hans kamrater la ner arbetet. Och industriarbetare i hela landet gjorde likadant. Vet man någonting om vad Kalle Lundqvist tyckte om det här?
Ja, jag frågade honom 40 år efter metallstrejken och han berättade då att han hade röstat emot strejk och det hade en majoritet på hans arbetsplats gjort också, och det hade en majoritet i Eskilstuna-avdelningen också gjort. När han tog cykeln hem i snöyran då den här lördagen i februari 1945 så ska han inte återse sin arbetsplats på 5 månader. Alltså det hade han ju ingen aning om att konflikten skulle hålla på så länge. Men han trots att han hade röstat mot strejk så hade han ingen svårighet att ställa upp på det här. Och det, han berättade att det var ju en oerhörd stridsvilja även bland folk som hade röstat emot strejken, kan man säga. Att, när majoriteten har sagt vi vill ha strejk, då ställde alla upp i princip. Och det är väl det som förklarar varför konflikten höll på så länge. Att den höll på från den här lördagen den 3 februari fram till efter midsommar. Ibland på juli är jag tillbaka på jobbet. Alltså.
Ja, för det är en strejk som blir 5 månader. Och det var också en väldigt omfattande strejk. Det var många som deltog i den. Alltså, hur lyckades facket hålla ut och strejka så länge?
Ja, det är en bra fråga. För att konfliktkassan, strejkkassan, den räckte bara för 8 veckors strejk. Och den här strejken höll på i 22 veckor. Så att det måste ha varit oerhörda umbäranden under konfliktens gång. Och man fick förlita sig på insamlingar. Man lyckades få loss ett lån från Wallenbergs bank, Enskilda banken, som betydde mycket. Men det fanns en beslutsamhet att föra det här till framgång, som gjorde att man trots allt höll ut under de här månaderna. Och hur gjorde man? Alltså, ja, i Eskilstuna, berättar Kalle då, så hade man klubbmöten varje vecka. De här mötena var väldigt välbesökta. Här fick man information om strejkläget. Man fick ofta underhållning av lokala artister. Man fick fika, man kunde delta i studiecirklar i industriell demokrati, eller också anmäla sig till ett studiebesök på konsumsbageri och charkuteri. Men framförallt, det var här man fick konfliktunderstödet. Det var här man fick pengarna från strejkkassan. Och de här aktiviteterna, de såg lite annorlunda ut på olika ställen i landet. Stockholmsavdelningen, som var landets största då, de byggde Stockholms största dansbana, och ja, där man hann ordna danskvällar, men även boxningsmatcher med den tidens stora boxningsstjärna Olle Tandberg. Man hade barnfester med tävlingar i pannkaksätning och säcklöpning. Man hade fotbollsmatcher mellan de strejkandes all-star team som spelade mot Hammarby. Jag vet inte vilka som vann. Och bara i Stockholm så samlade man in 1 miljon kronor under strejken. Och det i dagens penningvärde som motsvarar det över 20 miljoner kronor om jag räknar rätt.
Ja, det låter som det var ganska trevligt att strejka. Men alltså, hur var stämningen under strejken?
Ja, det var nog ganska svåra umbäranden med tanke på att de höll på så länge och att pengarna knappt räckte till. Men det var ändå en ganska fridfull konflikt så tillvida att inga strejkbrytare dök upp. Inga chocker från polisen, inga ingripande av militär. Vi ska komma ihåg att bara ett drygt decennium innan så hade ju svensk militär skjutit fem arbetare uppe i Ådalen i samband med spänningar mellan strejkande och strejkbrytare. För att inte tala om de oroliga åren 1917-18. Så att det var ju på så vis så var det en väldigt lugn konflikt. Va? Det var inget blod som spilldes, utan det var ju det tuffa på, kan man säga, vecka efter vecka, månad efter månad. Och under resans gång så fick ju medlemmarna säga sin vilja, om de ville fortsätta strejken eller om de ville blåsa av den.
Ja, vad sa de då? Ville de fortsätta?
Ja, det var ju ett antal omröstningar. Vi ska komma ihåg då att konfliktkassorna de räckte 8 veckor. Det är 2 månader. Så att det skulle räcka februari, mars. Och när vi kommer in i maj, Då finns det ett avtal inom stålindustrin på järnbruken där de får 6 öres höjning av minimilönerna. Och då utlyser förbundsledningen en tredje medlemsomröstning. Och den här gången hoppas man då att medlemmarna ska säga ja till 6 öre för verkstadsindustrin. Men resultatet blev ännu en kalldusch för förbundsledningen. För 76%, alltså 3 av 4, röstar mot 6 öres höjning och i praktiken för fortsatt strejk. Så att strejken tuffar på trots de här trots umbärande när man fick utstå.
Strejken fortsätter alltså, och vad händer sen?
Ja, det dröjer några veckor in i juni innan det börjar hända grejer. Man kan väl säga att då märks det att det börjar bli påfrestningar på bägge kanter, så att säga. Allt fler avdelningar och verkstadsklubbar de skriver upprop och gör resolutioner då som kräver att förbundet måste göra upp snart alltså. Och på arbetsgivarsidan så börjar den hittills så eniga fronten att krackelera. En del företag lämnar till och med verkstadsföreningen. De lämnar sin egen arbetsgivarorganisation och gör istället upp direkt med sina anställda om höjda löner. Och Svenska Arbetsgivarföreningen då, som är slags paraplyorganisation för arbetsgivarna, de är öppet kritiska till verkstadsföreningen, som de tycker är omedgörliga. De tycker att de borde bjuda till lite. Så det är ju upplagt för en kompromiss när förhandlarna sätter sig då några dagar innan midsommarafton 1945. Och efter 3 dagar och 3 nätter förstås så kommer man fram till en uppgörelse. Och de innebär att minimilönerna höjs med 8 öre. Och alla undertecknar, inklusive kommunisterna i Metalls förhandlingsdelegation. Men det återstår en liten detalj, och det är medlemmarna i Metall. De måste säga ja eller nej till det här. Och då händer det igen. För 4:e gången så säger en majoritet av Metalls medlemmar nej. 8 öre för lite. Det var inte det man kämpade för i 5 månader, säger man. Så 55% röstar nej till avtalet. Och i praktiken för fortsatt strejk. Och 44% de ville däremot anta budet. Så det var ju ganska jämnt ändå, kan man säga. Men en majoritet vill fortsätta strejka. Trots att vi är inne i slutet på juni nu.
Så och då fortsatte alltså strejken efter det, eller vad hände?
Nej, strejken avblåses. Och det är så här att SAF, Svenska Arbetsgivarföreningen, de hotar med att lockouta 42 000 järnbruksarbetare som hade fått sitt nya avtal. De hotar med den här lockouten om inte Metall går med på 8-öringen inom verkstadsindustrin. Och nu börjar ju liksom spökbilderna från det förgångna dyka upp hos de fackliga förhandlarna. Man har ju varit med om nederlag tidigare i historien här. Och Metall har inga pengar kvar i konfliktfonden förstås, och de kan inte räkna med något mer stöd från LO. Så förbundsstyrelsen, de som bestämmer mellan kongresserna, de väljer att gå emot majoriteten och trots allt säger ja till avtalet.
Och hur blev det ett stort missnöje med det då bland de som röstat nej?
Ja, men det kan man säga att det utlöste en våg av missnöje inom förbundet. Det var inte lätt för förbundets funktionärer att åka runt i landet och förklara innebörden av det nya avtalet. Och jag kommer ihåg att jag pratade med en förhandlingsombudsman. Han heter Lennart Eckerström. Jag pratade med honom i mitten på 80-talet. om metallstrejken. Han berättade hur tufft det var att åka runt i landet och förklara eller försvara den här uppgörelsen. Han berättade hur han var i Göteborg, där majoriteten var kommunister. Han var på ett stort avdelningsmöte där, massor med folk. Och de buade åt han när han försökte förklara avtalet. Och han svarade med att, ja men eran gubbe i förhandlingsdelegationen som var kommunist, han har ju ställt upp på det här. Och då började de bua mot den kommunisten. Och det här missnöjet då, det var ju naturligtvis inte så att alla som hade röstat mot förbundsledningen var kommunister, utan det var ofta lika gärna socialdemokrater som var missnöjda. Och därför var det knappast överraskande att det var den socialdemokratiskt ledda avdelningen i Helsingborg som startade en riksomfattande namninsamling för kravet på extra kongress. De ville väcka misstroendeförklaring mot förbundsstyrelsen. Och den här insamlingskampanjen den lyckades, och Metall fanns sig tvungna att kalla till sin allra första extra kongress. Och nu stod ju liksom sammanhållningen på spel här, och Metalls ledning då, de snackade faktiskt ihop sig med kommunisterna i förhandlingsdelegationen som hade lett strejken och inför den här extra kongressen. Och jag pratade med en av de ledande kommunisterna då, han var ordförande i Stockholmsavdelningen, han hette Roland Turell. Han berättade då hur de ställde upp på den här fredstrevaren från Metalls ledning, och hur de gick ihop då för att försvara uppgörelsen på kongressen. Så att den här stormiga kongressen den utmynnade i att förbundsledningen trots allt satt kvar då. Men man kan ju säga då att det var ju fantastiskt att Metall inte sprack efter det här, för det hade ju varit en lång konflikt, ekonomin låg i spillror, det fanns politiska spänningar, att man ändå höll ihop det här förbundet, va? Det var ju en av många säregenheter med den här långa striden alltså.
Vad var det som gjorde att man höll ihop? Var det att man lyckades komma överens på kongressen där, eller var det något annat också?
Jag tror att den här kongressen rensade mycket av luften, och att man såg att man kunde komma vidare.
Inför den här strejken hade facket begärt 15 öre mer i timmen, och man fick 8. Det är ju inte så jättestort utfall eller en jättestor seger direkt. Var det så att det var en lång strejk för ett litet utfall, eller vann man någonting annat också?
Ja, det är klart att den här konflikten hade ett högt ekonomiskt pris. Man fick ju ut bara 2 öre mer än vad järnbrukarna hade fått utan konflikt. Men man kan väl säga att facket vann någonting annat. Att de vann i respekt. Att de fick lite rakare ryggar när de gick till jobbet i juli än vad de hade haft före konflikten. Det är i alla fall så som de inblandade beskriver det. Kalle Lundqvist i Eskilstuna då, han berättade hur stolta de var när de kom tillbaka till jobbet igen i början av juli. Att den här konflikten hade gett dem någonting. De hade gett facket en anda. De hade visat att de hade ställt upp för varandra och kunnat klara de här påfrestningarna under veckor, under månader. Lennart Eckerström, förhandlingsombudsmannen som åkte omkring och försvarade uppgörelsen inför medlemmarna och som själv satt i förhandlingsdelegation, han var ju emot strejken. Han tyckte att det var ett dåraktigt påfund, men han imponerades av uppställningen ute bland medlemmarna. Han förvånades över den här uppställningen, och han sa att när det finns en sån här anda som under strejken, då är fackföreningsrörelsen väldigt stark. Och om det skulle ha behövts ännu en konflikt, så finns det nog folk som håller ut väldigt, väldigt länge, sa han. Och efter konflikten så överraskades han av att arbetsgivarna gick med på krav som de tidigare hade sagt blankt nej till. Så han tyckte nog att motparten blev lite bättre efter strejken. Och jag hade förmånen att få intervjua Tage Erlander om metallstrejken. Det var ju så att han var biträdande socialminister i Per Albins regering då under metallstrejken. Och vi intervjuade Tage Erlander bara några månader innan han avled faktiskt. Och han ville gärna sätta in den här strejken i ett större perspektiv. Han sa att ja, det kanske är så att arbetarrörelsen en gång per generation behöver en stor strid. Just för att uppfyllas av den här stoltheten och andan då.
Det var ju en väldigt lång strejk och man hade lite rakare ryggar när man kom tillbaka och arbetsgivaren var kanske lite mer medgörlig. Men hade den här strejken några andra mer långsiktiga effekter på hela arbetsmarknaden?
Ja, vi sa ju då i början här att fröet till den svenska modellen, det sattes 1905 i samband med att de anställda inom verkstadsindustrin fick ett riksomfattande avtal med minimilöner, med reglerade arbetstider och en förhandlingsordning som bestämde hur fack och arbetsgivare skulle prata med varandra istället för att klösa ögonen ur varandra. Fröet sattes då 1905, men det var efter metallstrejken 1945 som den här ordningen verkligen kom på plats. Och det fanns ett avtal i botten då man hade kommit överens 1938 om det här så kallade Saltsjöbadsavtalet. Men det tog ju lite tid innan ett avtal liksom slår rot på allvar. Och det kan man säga att det gjorde den då efter 1945. Kommunisternas frammarsch i fackföreningsrörelsen hade stoppats. Och man kan väl säga då att utgången av den här konflikten den säkrade socialdemokratisk dominans inom arbetarrörelsen för lång tid framöver.
På tal om Tage Erlander där, vad, politikerna, vad tyckte de om den här strejken?
Ja, den här strejken den plågar regeringen, det kan man säga. För att den störde ju framtidsplanerna som skulle sättas i verket direkt i och med freden då, efter kriget. Det var ju då socialdemokratin skulle påbörja välfärdsuppbygget. Och enligt Erlander då så var strejken en riktig olycka som kunde bryta sönder möjligheten att forcera det stora välfärdsprogrammet som han sa i den här intervjun vi gjorde med honom. Men trots det så var regeringen fast beslutsam att inte ingripa mot strejken. Utan avtalsrörelser, det var parternas ensak. Det skulle arbetsgivare och fack göra upp för sig. Och metallordföranden Oskar Westerlund, han sökte upp statsminister Per Albin Hansson och undrade om regeringens inställning, hur den var egentligen. Och Per Albin, han lovade att staten inte skulle ingripa, inte så länge vi sitter. Och Westerlund frågade, ja, men om strejken pågår i flera år då? Ja, svarar Per Albin, då kan man bara konstatera att Sverige går mot en ekonomisk katastrof. Men vi lägger oss inte i det. Detta enligt Tage Erlander, han sa sig komma ihåg hur de här orden föll. Men de här beskeden de var ju väldigt viktiga, för det här hade ju slagits fast i det här viktiga Saltsjöbadsavtalet 1938, att löner det sätts av parterna på arbetsmarknaden. Det är fack och arbetsgivare som ska förhandla om det här. Och Tage Erlander sa att börjar man ingripa från regeringens sida, då får man fortsätta med det här. Och därmed är fackföreningsrörelsen satt ur spel. Det gällde helt enkelt om man ville ha en stark och livaktig fackföreningsrörelse i fortsättningen, enligt Erlander. Och det var därför man inte ingrep mot metallstrejken, trots att det då äventyrade starten på välfärdsuppbygget.
Man får bilden här av att i och med den här strejken, så innan hade det varit en orolig period, och nu gick man mot en ganska lugn period under många år här. Stämmer det att det var så?
Ja, mycket lugnare i alla fall. Ett lugn som skulle vara ett kvartssekel, kan man säga, fram till gruvstrejken 1969 och det som följde sen. Vi får ju en helt ny ordning på arbetsmarknaden eller förhandlingar 1952, då LO och SAF, arbetsgivarorganisationerna, bestämmer sig för att nu gör vi upp centralt mellan LO och SAF om lönerna för förbunden och förbundens medlemmar.
Och i nästa avsnitt då kommer vi hoppa ända fram till 1983, och då utmanas, vad jag förstår, den ordningen ganska ordentligt.
Jajamensan.
Ja, när vi går in i det glada 80-talet har ekonomin blivit galen. I nästa avsnitt får ni höra hur det får arbetsskadorna att rusa i höjden och Anna Bok att uppträda på Saab i Trollhättan.
Du har lyssnat på Lön och makt, en podd från Dagens Arbete med Harald Gatu och Anna Julius. Fler avsnitt hittar du där poddar finns.